With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Han är född i Stockholm, han är före detta målvakt. Nacka, Djurgården, Modo, Davos, Björklöven, Västra Frölunda, Leksand, Almtuna, Moskitos, Essen i den tyska andra divisionen, klubbadresser. Han valdes sist av alla i draften 1992 i elfte rundan. Han har spelat JVM, AVM och SM-final. Numera är han en uppskattad expert i televisionen. I Holmgren möter avsnitt 154, Petter Rönnqvist. Vill du komma i kontakt med mig så går det utmärkt via Twitter, Niklas_Holmgren, Instagram, holmgren.niklas, hemsidan, niklasholmgren.nu eller Facebook-sidan, Holmgren möter. Nu, Petter Rönnqvist, god lyssning. Berätta, den här podden är ju sponsrad av Stryktipset. Och Stryktipset förändrade ditt liv. Berätta.
Ja, nej, men det måste jag väl säga. Det var ju en alltså vi bodde i Brandbergen, i lägenhet när jag växte upp, var liten. Men farsan vann på Stryktipset där. Jag var väl en 6 bast ungefär, så det måste ha varit då 79. Så prickade han in Stryktipset och på den tiden 10 000 spänn.
Oh.
Det var ju mycket pengar.
Du, vet du om han hade kryss i match 13?
Du, det tror jag.
Ja, det tror du. Det måste nästan ha varit.
Jag vet ju att du har kryss sista där. Så att,
ja, vad häftigt att det var så. Du kunde flytta till radhus då?
Ja, då blev det radhus och det är ju så här, man minns ju såna här grejerna, för att jag kommer ihåg, det blev så stort, farsan kom hem och skrek och morsan hade väl en dröm om då att lämna den där liksom tvåan i Brandbergen. Den händelsen minns jag väldigt starkt.
Jag får gå och prata med din pappa sen här.
Ja, exakt. Ja, det får jag göra.
Jan Petter Rönnqvist, född den 7 februari 1973 i Stockholm. Tjenare Petter.
Tjena, tjena.
Hur är läget?
Ja, det är bra. Vi är mitt inne i slutspelet här nu. Och så att det har varit mycket matcher och sen försöker jag då vara lite grann på mitt kontor här, mitt företag då. Så att, men det är väldigt mycket nu. Det är så här som man är inne i en torktumlare.
Och när jag träffade dig, då träffades vi på Arlanda. Och mitt i slutspelet var du på väg till Kairo för att kolla kräftorna.
Ja, ja, men precis. Nej, men vi har kräftor från hela världen och Sverige som vi marknadsför då. Det här är då sen 4 år tillbaka, så har vi börjat liksom och inhandla kräftor då i Kairo. Så nu var nere då, var på väg ner. Jag skulle då träffa fabrikschefen och ansvariga där på fabriken i Kairo och kolla hela flödet, processen, så att allting var i ordning inför säsongen. För de börjar producera nu för augusti.
Ja, vi sitter här i slakthusområdet i skuggan utav Globen av Globen, framförallt skuggan av Globen. Hovet ligger ju bredvid också. Och här har du en rörelse. Du importerar skaldjur.
Mm. Ja, precis.
Det är fisk.
Fisk och skaldjur från hela världen. Och det är det här som är liksom någonstans, så är det här mitt livsarv som jag kanske kan ge till mina barn någon gång när jag går iväg. Och det är precis vad min far har gjort. Så min far har hållit på i branschen då, i fisk och skaldjur hela sitt liv. Och nu är han pensionär och ja, jag har tagit över. Så det är ett helt annorlunda liv än ishockeylivet, Men jag har ju förmånen att få vara kvar inom ishockeyn med, eftersom jag jobbar då på Simor. Så det är ju häftigt att få båda delarna liksom.
Men det var ett imponerande sortiment du visade mig. Det var snow crabs från Kanada och det var lobster från USA och räke från Grönland och det var Indonesien och är det mycket resande i jobbet?
Ja, det är. Jag reser ganska mycket. Jag försöker lägga upp det också som så att jag liksom inte får så mycket under vinterhalvåret när jag jobbar med hockeyn. Men det är mycket resor. Man åker till Kina och man får se väldigt mycket. Det som är häftigt, dels för att träffa fabrikerna där de gör liksom, där de processar liksom, alltså fryser in styckar och sånt där runt hela världen och i Sverige. Men att träffa fiskare och höra deras liv och sånt. Och det gör ju också att när jag kommer hem här till Sverige och jag ska sälja mina varor, så har jag en kunskap om och vet varifrån de här grejerna kommer. Och det försöker jag bygga väldigt mycket på. Att det är inte bara en vara som folk liksom köper för ett visst pris, utan det är faktiskt det är ett liv bakom. Och det är häftigt. Bara för 5 år sedan så kom jag ihåg att jag var på Irland, norra Irland, längst ut där, och du har bara karga Atlanten utanför, och träffade då en familj där, en son då, vars far hade avlidit på grund av att fiska krabba. Och då får, för mig blir inte 50 öre per kilo, får det ingen betydelse när jag sitter och förhandlar. Och kan man förmedla det och få fram det till köparen också, så att de förstår det, så har du mycket vunnit. Ja. Så det är häftigt.
Ja, är du med ute? För det är ju ganska, det är ju som du säger, det är ju ett ganska farligt jobb. Jag har ju sett på TV på Discovery eller redan ute och fiskar sådana här snow crabs. Så det är riktigt dramatiskt ibland.
Ja, men det är det, absolut. Och speciellt sånt här säsongsfiske när du bara har vissa perioder. Det är därför till exempel det här som går på Discovery liksom om just det här snow crab. Man får bara fiska liksom 5 veckor eller vad det kan vara i olika produkter. Men då måste du ut, oavsett väder. Så det är inte så liksom att men det blåser idag, vi struntar i det. Utan deras liv hänger på att de här 5 veckorna måste de ut och fånga vad det nu är hur de ska fånga. Så det är efter sånt där när det är reglerat. Och det är ju för att det ska vara ett hållbart fiske, så vi har det här flera 100 år framåt. Det är därför det är reglerat.
Fina lokaler, jag berömde för dem. Hur många anställda är ni?
Vi har några lite ackordsförsäljare också. Och så har vi en man i Kina. Vi kan kalla honom. Vår man i Kina.
Ja.
Han är kines då, såklart. Bor i Qingdao. Så han har lite koll på grejerna. Så att, men vi, allt som allt så är väl 11 personer är vi just nu.
Vad heter företaget?
Företaget heter Sisam Food. Och det som är då, det vi marknadsför kan man säga, det är Ulmo märket då. Det är det som är för detaljhandeln som konsumenter märker. Sen har man ju då proffs, så det är restaurangbranschen. Där heter det CSM. Så att.
Du kommer ju från en riktig hockeyfamilj. Vi var inne på pappa din som hade vunnit på Stryktipset. Men du har ju ett par bröder också som spelar. Var det självklart att det skulle bli hockey? Och hur blev ni en sån här hockeyfamilj?
Ja, men det är självklart som du nämner där, så har jag ju från farsan som var idrottsintresserad. Och går man lite längre tillbaka så var morfar var gammal fotbollsmålvakt från Sandan ovanför Gävle där. Och min farfar var en gammal boxare från Köpmanholmen nedanför Örnsköldsvik. Så att där började jag väl, och farsan var intresserad och höll på med sport och sånt, men inte riktigt då satsade. Men det blev så. Jag och mina 2 yngre bröder, vi har alla spelat ishockey. Så att vi blev introducerade tidigt av både morsan och farsan liksom att idrotta ska man göra. Så det började med fotboll och hockey för oss alla tre faktiskt.
Ja.
Så att därifrån började. Men vi flyttade ju som vi var inne på där lite grann från lägenheten ner till radhus. Ja. Gropen vändes i Malm.
Ja.
Där var det alltid så här en stor då, som ligger i Haninge, en stor fotbollsplan som man då på vintern spolade upp till is. Och där gjorde man sina första stapplande steg då. I en AIK-tröja!
Ja, ska vi komma till det? För jag har läst på att både morfar och farfar och farsan är AIK-are. Och du var även AIK-are en bit upp i åldrarna innan du började då i Djurgården. Det har ju gjort att du liksom du vet inte riktigt var du står.
Nej, precis. Och i början var det, jag kommer ihåg det, för jag började i Djurgårdens hockeyskola. Och det kom sig så, eftersom det var jäkligt praktiskt för farsan, eftersom han inte kunde skjutsa mig överallt. så blev det liksom enkelt då med grannskapet där. De började då, deras då, som de umgicks med, började med Djurgårdens hockeyskola, och då var det liksom praktiskt. Så det var nummer ett att det blev Djurgården, även om det kanske bar emot för farsan där i början. Men sen så kom jag ihåg ju liksom när AIK förlorade då och Djurgården vann, så då var det jobbigt alltså, det minns jag. Då, eller liksom. Men med tiden liksom, jag menar jag spelade i Djurgården ända då och lämnade Djurgården först när jag var 18 där och flyttade upp till Modo. Så då blev det, under den perioden som var där, så blev jag mer djurgårdare på något sätt. Det blev naturligt, för jag började hänga med grabbarna som jag spelade med på Djurgårdsmatcher. Och, det blev, sen kom man upp junioråldern där, då blev det ju på allvar att man var djurgårdare. Jag kunde liksom inte ha det. Så att jag födde AIK, men ganska snabbt så insåg jag att jag var djurgårdare.
Ja, det är för er som inte kommer från Stockholm, så är det här,
ja,
det är känsliga, det är grejer. Ja, det är speciella grejer. Ja. Så, mer så. Ja, men du, först tror jag varför du valde Modo ett par vänder då. Du har ju connections där uppe i Köpmanholmen och Ångermanland.
Ja, precis. Och det hade väl egentligen ingen sån här... Det blev så. Det var ju Leffe Borg som var uppe i Modo. Och jag hade ju haft då... spelat lite då i Elitserien, som det hette då, och med Djurgården i två år. Men det blev Leif Borg där som hörde av sig. Ja. Och var tränare där uppe och sa att jag tror på dig och du kommer få en chans här. Så det var därför. Det var inte så mycket på grund av farfars kontakter eller känningar.
Hur var det plugget då?
Nej, men jag var jäkligt ordentlig.
Var det?
Ja, men det har varit ordning och reda. Jag var tvungen att sköta den biten, och det är liksom hela min uppväxt egentligen. Av morsan och farsan så har det alltid varit, det ska vara liksom, man ska läsa läxor, du ska äta upp maten på bordet. Sådana grejer minns jag som så här, ja, men det minns jag fortfarande, att det var jäkligt hårt liksom. På det sättet alltså, att det fanns ingen spelrum där jag kunde liksom hoppa över någonting, eller, och hade jag inte liksom gjort i ordning rummet, så då fick jag inte gå ut och leka. Så det var de premisserna som jag växte upp med, och det har ju liksom, ja, det följde med i skolan också.
Jag minns du vad gick ut med för snitt i nian?
Oj, kommer jag ihåg det? Strax under 4.
Ja, det är bra.
Ja.
För att vara idrottskille.
Ja, precis. Ja, och sen var det ju värre i gymnasiet. Då var man ju, med i dels junior och spelade i Nacka Division 1. Och så var jag med i A-laget i gymnasiet. Så kommer ihåg det. Sista året hade jag nog över 50% frånvaro. Ja. Så det var ju
vad gick det för linje?
Ekonomiskt.
3 år ekonomiskt.
Ja.
Du, men valet var aldrig, det var aldrig något, du spelade ju fotboll i ishockey, men det var aldrig liksom något snack egentligen. Och varför blev du i så fall målvakt?
Ja, målvakt vart jag på grund av att farsan såg att jag var sämst när vi började då i, liksom på skridskorna. Det började i Vändelsemalm där vi bodde då, i de här knattelagen.
Björnbusarna.
Ja, Björnbusarna. Där började det faktiskt, och det var så att jag var riktigt knackig på rören. Så det började redan där faktiskt att jag blev målvakt lite grann. För att då var det så att farsan sa det här, men ställ dig i mål, det är lugnt, det är bättre. Och så okej, jag kan prova. Och sen tyckte jag nog att det var jäkligt kul. Och sen ska man veta, på gatan jag växte upp i, när jag flyttade från lägenheten till radhuset då i Vänsterman. Så på den gatan var det var ett gäng äldre killar som alltid var ute och spelade landhockey. Och de var 3-4 år äldre. Om jag minns det. Och det var ju liksom, det var ingen snack. Det var bara ställ dig målet. Och de sköt ju som bara den. Ja. Så den delen vill man ju liksom, alltså vill jag nog hävda nu, att det gjorde nog att man härdades och lärde sig ganska snabbt liksom att inte ta någon skit. Mm. För att hävda sig där, för att vara med. För jag tyckte det var så kul.
Men du måste vara lite våghalsig också. Jag menar, större killar, det blev du inte skotträdd. Jag menar, jag brukar tänka det på målvakt ibland, i alla sporter egentligen, att det gör ju ganska ont ibland.
Nej, som jag minns det, men jag hade nog inget val då. Alltså, för det skulle jag vara med och spela landhockey, som jag liksom, jag tyckte det var det roligaste i livet. Både spela ute och vara målvakt på den tiden. Och skulle jag vara med, då tvingades jag vara målvakt, för de var äldre. Så jag hade nog inget val, som jag minns det. Det kan nog hända att jag kanske tyckte att det var lite läskigt, men det övervanns av att jag tyckte det var så roligt att spela ishockey. Eller landhockey då, som det var när man lirade på gatan.
Vad var du i fotboll då? Vilken position?
Ja, då var jag utspelare.
Du var utspelare?
Ja, då var jag mittfältare.
Mittfältare.
Och var mittfältare ganska länge. Jag höll på att lira, alltså Till skillnad mot nu ska jag säga, eftersom jag har grabbar som håller på som måste sluta betydligt tidigare. Men jag höll nog på upp till 16-17 där. Mm. Och lira boll. Och mittfältare.
Sen haft, det talas ju mycket om det, att idag så blir de specialiserade för tidigt. Och då, det kanske påverkar spelsinnet. Just att du håller på med olika sporter utvecklar ditt sätt att se spelet. Håller du med dem som säger så?
Ja, absolut. Mm. Alltså det är helt klart en som jag, med den erfarenhet man själv har så att säga. Sen får man inte vara rädd för liksom heller att utveckling sker, och jag menar, som jag är inne på, jag har ju liksom egna söner som håller på med både fotboll och ishockey, och någonstans inser man väl att så länge det finns glädje i det man gör, så det är det viktigaste, det är nummer ett. Kan man sen hålla på med två sporter eller tre som vissa gör i tid, alltså kan man hålla på längre upp, så tror jag att det är positivt. Men jag tror nummer ett, så det viktigaste, det är att du har roligt. Och det är det jag minns från mig själv. Och det försöker jag förmedla till mina söner. Att ha roligt med det du gör. Mm. Så får man se hur långt det räcker.
Ja, för din äldsta son är uppe i Leksand. Och också målvakt.
Ja.
Ja, och jag vet att han... Och du var målvaktstränare för honom. Jag läste en artikel från Siljansnytt eller vad det nu var för någonting om honom. Och så sa han också i den att han triggas av att han ska bli bättre än farsan. Ja.
Jo, men absolut. Alltså, vi har ganska... Alltså, han har, för det första så vill jag att han ska bli utespelare. Det vill jag med min yngsta son också.
Varför då?
Alltså, hockeymålvakt är ett för jäkla... Alltså, det är orättvist. Det är orättvist. Ja, det är för små marginaler.
Jo, men ni blir ju hjältar.
Ja.
Du vet, du sitter ju i tv nu och du pratar 60% av tiden pratar vi målvakter.
Ja.
Ja. Så att det är ju sexigt på det sättet.
Ja, det är det ju. Ja. Och det är den positiva sidan. Mm. Och den negativa sidan är ju liksom, och nu när vi är inne i det här mitt brinnande liksom semifinalserien här. Alltså, vi har en Johnny Ortio i Skellefteå som är så jävla bra. Alltså, han är helt magisk. Och du har en Adam Reideborn som är jäkligt bra. Men alla bara pratar om hur att det är målvaktsmatcher, att det är där man förlorar. Men Adam Reideborn har inte varit så jäkla dålig. Och det är det jag menar, det är liksom, det får liksom proportioner. Men du är inne på det också, det är lätt att bli hyllad ibland också. Men att det är väldigt lätt att få skit också.
Ja.
Och jag tyckte väl själv ibland att det blev lite för jobbigt. Och när jag sen la av så kände jag bara att jag vill inte att mina söner ska gå igenom det här. Men nu bägge mina egna söner är målvakter. Då. Ja. Men sen har jag två bonussöner, men de lirar inte hockey som tur är. Så.
Och jag läste att Viktor, som din senaste son heter, sa jag tycker om att resa med sig.
Ja, och det är rätt roligt att han säger det, för det gjorde jag också när jag spelade. Det är liksom, sen blir man äldre och det är liksom, man blir vettigare på något sätt med åldern. Så att, och när det inte gäller mig själv, då vill jag inte att de ska utsättas, för det är rätt roligt hur man tänker. Ja. Men när han säger det så är det ju faktiskt så att det var ju precis så jag kände också när jag spelade. Jag hade inga bekymmer med när jag spelade. Utan det kom sen när jag var efter att ska de ha ett sånt här liv som jag har haft? Nej.
Nej, vi kom ihåg Salt Lake City 2002, Tommy Salo som var en fantastisk målvakt. Ja. Och sen den här enda misstaget kommer förfölja honom åtminstone från den generationen som följde det oavsett. Ja. Så att det är ju som du säger, små marginal, en grej. Det finns ju fotbollsmålvakter också
som
har råkat ut för liksom,
Vi hamnar ju i den situationen så ofta. Så att, och just det är roligt att du säger det med Tommy Salo där, för det var ju inte så länge sedan jag läste något i Aftonbladet eller vad det var, därom just att han fortfarande liksom, man märker att den där grejen. Och jag förstår dem helt, alltså så orättvist, alltså sån bra karriär. Och folk bara pratar om det. Så det är en av precis delarna där jag kände att nej, det här ska inte mina grabbar ha. Men nu vart det så.
Du var väldigt målveten, vet jag. Du kom inte med i TV-pucken, men du sa att det härdade mig.
Ja, jo, men det gjorde det. Och jag minns ju det som ett dråpslag. Jag kommer ihåg att jag satt på hemma då. Vi bodde då, där vi flyttat till Tyresö då, från Haninge. Och då, jag minns hur jag fick besked, för då fick man ett så här kuvert, man öppnade upp kuvertet, och nu för tiden är allt på mail och sånt där, men då fick man ett kuvert hemma i brevlådan, och jag kom hem efter skolan och öppnade det där och stod att tyvärr, du är inte uttagen. Och jag vet, jag satt ju och gret, jag var ju knäckt, och i den där åldern som är där runt 50, mycket som händer. Jag trodde det var slutet på hockeykarriären. Nu ska jag aldrig mer spela hockey. Det var, jag var helt knäckt. Men det tog väl några veckor där, och så började man träna, så tänkte jag nej, nu jäklar vad jag ska visa. Alltså, de ska få se de här jävla, att de inte tog ut mig. Så det var en motivator som heter duga. Det minns jag. Det var häftigt faktiskt att bli så, vad ska man säga, vända det här negativa och den här gråten till liksom en energi som bara gjorde att jag hade egentligen ingen stopp. Och jag vet att mina föräldrar var lite oroliga för mig faktiskt efter det. För att jag tränade varje dag, hela tiden. Och jag tränade på morgnar, jag tränade på kvällar. Ibland kunde jag träna 3 gånger om dagen på somrarna. Så att det var otroligt hur mycket jag tränade faktiskt. Och jag har dagböcker från den tiden. Och jag sitter och läser dem idag. Och jag bara garvar av hur mycket jag tränade.
Ja, en historia lite gullig. Det var inför din första match du skulle spela. Det var 5 år du skulle spela med 6-åringarna. Och du kunde inte sova på hela natten. För du visste inte vad du skulle göra av pucken när du hade räddat.
Ja, jäkla vad ont i magen jag hade. Alltså det var... Ja. Nej, men jag tänkte på det liksom. Här har man tagit den. Vad händer liksom? Och jag var ju 6 år då. Ja. Jag skulle spela med ett knattgäng som var 7 år. Ja. 1 år äldre som hade hållit på. Så det här blev lite för tidig start. För egentligen började allting när man var 7. Men jag var 6 år bara. Och det var liksom... Nej, jag visste inte. Vad ska jag ge den till domaren? Ska jag släppa den? Och men jag kommer ihåg det. Jag vaknade på morgonen för jag var så ivrig. Jag sov dåligt. Och så sprang jag ner och så bara, vad ska jag göra med pucken när jag har tagit den? Håll i den bara! Sa farsa. Och det gjorde jag. Det var knappt så domaren fick ta den, vet du, när det hade blåst. Nej, det är min puck.
Så rullade det på i Djurgården. Sedan så säsongen 90-91 så hamnade du i Nacka hockeyklubb. Och det var en celeber skara målvakter där också. Det var Vanainen var där och Broberg var där också.
Ja, Magnus Broberg. Tror det, men Söderström var där innan lite grann också.
Tommy, ja.
Man kan ändå att han var där innan. Mats Sundin var där innan. Alltså, men ja. det blev ju... De hade ju ett samarbetsavtal. De skulle ju skrota hela juniorsektionen i Djurgården och använda Nacka som... Jag kommer ihåg, det var ett jäkla liv. Jag minns inte så mycket av det, men jag har ju liksom läst nu efterhand att det var ju ett jäkla liv då. Och det var Putte Karlsson där som var hela arkitekterna bakom det. Och jag vet att med Leffe Borg där innan, Djurgården hade haft de här tankarna väldigt länge. Liksom. Men, så att det var ju liksom, de flyttade ju upp kan man säga hela... Jag spelade aldrig juniorhockey. Nej. Jag gick ifrån, jag spelade några matcher med J18. För jag vet att man kunde flytta mellan. Mm. Men som junior egentligen så pang direkt upp till Nacka och Dimension 1. Ja. Och jag kommer ihåg att vi mötte Hammarby och de var förbannade som bara den. Jag kommer ihåg, det stod väl någonting i tidningarna då, de här Nackabladet och sånt där, liksom, och Thomas Mineberg där. Ja. Och så här, vet, ska vi åka möta ett juniorlag? Liksom? Det var jäkligt, det var så irriterat som bara den. Liksom. Så det var många som tyckte att det här var ett fiasko mot hockeyn och Division 1 Östra, att man kunde spela med ett juniorlag. Det var 2-2 första matchen mot Bayern, fullsatt i Nacka, jag kommer ihåg, det var häftigt.
Men också då så fick du lite av en revansch, för du blev uttagen i landslaget U18.
Mm, men absolut. Det kom ju först ingen tv-puck eller någonting, men jag gnuggade ju på där och det var väl första egentligen breaket som kom där. Det liksom, då fick jag uppmärksamhet. Och de där 2 Nacka-åren, de minns jag liksom än idag som, wow, vad jag då... Det var nästan så att jag fick ett sånt där, jag bara visste att det kommer gå bra för mig. Jag kommer få en karriär.
Du kände det?
Ja, jag spelade.
Då du kände att...
Jag minns att jag hade träningar där det gick inte att göra mål på mig. Det var så här liksom, det gick inte igenom en puck. Det var helt sjukt. Och Roffe Vanhanen på den här tiden var ju faktiskt ett jättelöfte. Mm. Och han hade ju en fin karriär sen också med landslag och spelade i Södertälje. Men han var ju liksom 1 år äldre än mig och han var stjärna. Han var ju med i JVM 1 år innan. Och, så att jag låg verkligen i bakvattnet här alltså, och hade problem och tänkte så här, gud, ska jag få spela nu också? Liksom. Men det gick så jäkla bra så jag tog spaden där och det var egentligen den här platsen upp till Djurgården. Det var egentligen Roffe Vanhanen som skulle gå upp till A-laget. Men det gick så jäkla bra för mig så att de ändrade sig. Så det är också en sån här liksom, tv-pucken och det här. Jag liksom, slagit sig underläge lite, men liksom till slut så man, om man bara ger sig den så där, så ja.
Var det Lillis Lund ni hade i Nacka?
Ja, precis. Lillis Lund var nere bland annat och sen hade vi Per Wirén och vi hade, ja, vi hade precis.
Ja. Och så då 92-93, då får du platsen i Djurgården,
ja.
I Djurgårdens A-lag. Och jag läste det här gänget som du kom upp till, det var alltså Christian Duboye, det var Thomas Johansson, det var Björn Nord, det var Linkan Bremberg, det var Challe Berglund och det var Janne Viktorsson, Tuffa Viktor och Peter Nilsson och Thomas Eriksson, Kenneth Kenholt, Orvar Stambert och en 37-årig Kenta Mr. Magic Nilsson. Hur var det att komma upp i det gänget?
Ja, nej, men för det första så var det ju liksom, man höll sig på mattan kan jag säga. Alltså för det första, man hade så enorm respekt och det var, jag kan säga så här, det var hårda, det var tuffa bud alltså. Det var, man var tvungen att liksom städa upp eftersom man var tvungen att packa trunken och bära deras trunkar. Det var ordning och reda. Jag kommer ihåg någon gång, vi var i Jönköping och hade match och utanför då Kinnarps arena. Eller Rosenlundshallen heter det ju då på den tiden. Men och tvånudd man kör där och så är det en boll som går, den går alltså 10 meter bakom mig och jag springer och gör, det var Arto Blomsten som hade lagt den där dåliga bollen och jag springer och springer och kastar mig och försöker verkligen göra det bästa för att få tillbaka bollen till ringen, men missar. Men du vet, Arto kommer springande och jagar bara upp med ett knä i ryggen och bara, du junior jävel, du ska lära dig springa snabbare. Nej, men det var den mentaliteten.
Ja, ja.
Du kom inte undan med någonting.
Nej. Men det hade inte funkat idag.
Det hade inte funkat
nej,
idag.
Nej, nej, det hade inte funkat idag. ja, och så blev det då elitseriedebut. Borta mot Luleå. Förlust 2-1. Och läste att Stefan Skugga Nilsson gjorde mål på straff. Mm. Nummer 4.
Ja. Ja, precis. Det var väl det här brukar jag skoja med. Det var ju så här, han är passningsgeni liksom och så ska han vara den som gör målen på straff. Men nej, men det kommer jag ihåg.
Berätta, alltså, för det är en speciell händelse, ja. Elitseriedebut. Kan du återkalla de känslorna?
Nej, inte alltså det är alltså, jag minns väldigt många saker faktiskt ibland. Alltså jag tycker jag själv har ganska bra minne om vissa händelser och du behöver inte bara vara hockey, det kan vara andra händelser också som när farsan vann på Stryktipset bland annat. Men just det här, jag minns ingenting innan eller någonting. Det enda jag minns från den matchen, jag vet att Skuggan gjorde mål som du säger och jag kommer ihåg att Sven-Erik Sold var domare och han kom fram till mig och sa välkommen till lite. Och så hade jag tagit någon plock någon gång. Jag kom fram, schysst plock Petter. Och han hade ju riktigt sån här daladialekt. Så det var ju, nej, det var häftigt så det minns jag. Men ingenting att jag var nervös eller något. Och jag tror att jag var nog inte så nervös, utan jag var nog bara fokuserad då, liksom, att det var så att. Men det vart inte så många mer matcher där, utan det vart väl
Osten som kom då från AIK, Thomas Osten Östlund som hade firman rakt över gatan, berättade det här också tidigare.
Ja, nu har han flyttat då, till Norrort. Han har vuxit med sin köttfirma.
Ja.
Men nej, men vi vart ju väldigt goda vänner och är vänner fortfarande, så vi vart vänner för livet då. Men just då så var jag inte så jäkla glad på Thomas Östlund, för då det var ju det att han var ju i AIK, kom till oss och var jäkligt rackig. Han var inte så teknisk, han var ganska stel. Men Djurgården tog tag i han där, Thomas Magnusson och Tiensu som var en fysioterapeut fick ordning på honom att han blev smidigare. Och det var inte bra för mig, för Osten började spela jäkligt bra. Ja, stort som ett hus, men började ju spela hur bra som helst. Och så att jag hade väl sett då den där från Nacka och nu jäklar ska inget stoppa mig. Så det blev lite så här, fick bara spela 10 matcher per säsong där i Djurgården. Så att.
92-93 och 93-94, sen är vi då framme vid det här klubbytet upp till Modo, för Leif Borg ringde till dig.
Ja, och det var ju stort att han ringde. Men liksom, han var ju stor och att han ville ha mig upp till Modo liksom. Och jag kände väl det att Thomas Östlund hade gått bra i Djurgården och även om jag då var djurgårdare liksom, så kände jag att jag måste ju liksom ta chansen här. I samma veva faktiskt så fick jag faktiskt ett erbjudande, för då hade jag blivit draftad av Ottawa. Så att jag stod mellan att åka till Ottawa som jag hade varit över hos innan då, för jag var över där och spelade med farmalaget en match och tränade. sån här efter säsongen och var med där 2-3 veckor. Sen åkte jag hem och då ringer Leif Bork och säger att han vill upp med till Modo. Så det var så här, wow, vad ska jag välja? Men på den tiden, det var ju helt annorlunda. Det är inte som nu. Dra över till farmalaget i Ottawa Senators och jag fick ett kontraktsförslag. Men jag insåg att om inte jag lyckas direkt så kommer jag försvinna. Det är liksom, fanns ju inget internet på den tiden. Alltså folk skulle ju bara, vem är du om jag skulle komma tillbaka efter 2-3 år? Så jag vågade inte. Så då valde jag. Ja, eller nej, det gör jag inte. För
du har haft ett par chanser. Vi ska återkomma.
Jo.
Du har haft några chanser att åka över, men bromsat lite.
Ja.
Vad tryggheten.
Ja, precis. Och det är väl någonting som... Men just den gången så känner jag nog att jag hade rätt. Att det var för stort steg och att Modo, som det visas också, det var ju där jag fick alltså en utveckling och blev liksom, det var ju mina bästa år de åren i Modo. Så att det var nog inte fel just då. Nej. Det kan jag inte tycka.
Du var Kenta Nilssons första draftval. Det brukar han skryta om, har jag förstått. Men det är också roligt för du och Kim Jonsson och någonting som är vald absolut sist i draften som 264 spelare. Det finns flera exempel på spelare som har varit duktiga som har blivit valt sent. Kommer du ihåg vem som valde som nummer ett i draften 1992 då du draftades av Ottawa?
Hammer.
Roman Hamrelik.
Ja, just det.
Roman Hamrelik, Tampa Bay, Tjeckien.
Ja,
det var ingen svensk i första rundan. Jag vet att Esbjörs, han gick också i elfte rundan. Ja. Men då var inte alls många svenska med i toppen här utav... Notan gick som nummer 48 till New York Rangers.
Just det.
Mattias Nordström.
Ja. Ja, nej, men jag tror nog att jag varit vald tidigare faktiskt. Vart jag?
Ja.
Av Rangers.
Ja, just så var det.
Av Rockies.
Christer Rockström.
Ja.
Som faktiskt var med i podden.
Ja. Nej, men jag tror att det var rätt roligt. Jag träffade Rockies här bara för måste ha varit innan jul precis. Ja. Och då pratade de om det. Så att, men han sa det, han minns det också. Jag blev vald av Rangers först. Men alltså innan då valet blev, de valde mig. Men där började förhandlingarna. Ja. Så då kan man göra förhandlingar. Och då var det någon spelare... Det var inte ens Rockies, kommer jag ihåg. Och jag vet ju inte. Men det var någonting som hände som gjorde att man tradade bort det valet. Så att Rangers fick ett val av Ottawa. Då fick Ottawa ett val till. Och då tog Kenta, tjatade då att kan jag må på den rackan? På träningarna, ska ta honom.
Ja.
Du
kan få det här listan. Du tycker att det kan vara kul att blända det kanske. Det är årskamrater till dig.
Ja, men precis, men Roman Hamrelik heter han. Jag sa Hammer, men jag tänkte på Färjestadsbacken.
Det var fina år i Modo, var du inne på.
Ja, det var det. Alltså, jag tror det var väldigt bra för mig och som Stockholms grabb att kanske se något annat och komma bort från Stockholms livet lite grann med allt vad det innebär och hänga med gamla barndomskamrater och som inte kanske satsar på hockey utan eller någon idrott överhuvudtaget utan lever ett helt annat liv. Så var det bra för mig att komma bort från Stockholm och upp dit och det var fantastiska år.
Du gjorde 2 år, 94, 95, 95, 96. Sen återvände du till Djurgården och om jag förstår skälet så var det lite hemlängtan.
Nej, det var det. Det är ju ett fel som jag skulle ha stannat kvar i Modo. Jag skulle inte ha gått till Djurgården. Men det var lätt att se i efterhand. Men jag var djurgårdare då vid det laget. Alltså jag var stockholmare, jag var djurgårdare. Djurgården hör av sig till mig och säger att de vill ha mig tillbaka. Så att valet då som jag kände liksom, det var ganska självklart. Självklart ska jag hem till Stockholm. Jag vet att Leffe Bork var jäkligt besviken på mig då. Tyckte liksom att nu har jag haft 2 bra år och här ska du dra nu liksom. Är det tacken? Och det kan jag hålla med om. I viss mån han sa det också. Men jag kände för mycket för att jag ville hem och liksom hem på hemmaplan och visa också att jag var en bra målvakt. Och eftersom jag var djurgårdare så ja. Så att, men när jag kollade efterhand så vart det inget bra. Det var inget bra alls.
Hur såg konkurrenssituationen ut då när du gjorde den här säsongen 96-97 i Djurgården?
Det var ju Andreas Hadelöf som kom från Kiruna som en jättetalang. Några år yngre än mig. Jag hade en lysande start faktiskt. På den tiden så var det inte så ofta man såg löpande räddningsprocenten. Jag hade ju alltså 97% en bit in i november. Då jag är nästan uttagen till landslaget faktiskt att spela. Men på Bosön så trycker jag då benböj ska vi köra. Och då smäller min rygg. Så jag blir liggande på golvet när de släcker ner där på, vi hade förmiddagsträning då under uppehållet som var landslagsuppehållet. Blir liggande där några timmar. Jag har protokoll som var kvar och väntar på ambulans. Och jag kunde inte röra mig. Så att då den veckan var ju så här liksom 23 bast, började liksom ha fått flyt. Men jag trodde ju faktiskt karriären var över.
Det var ett rejält diskbrock jag förstår.
Ja. Och det smällde bara pang bom liksom. Så att det var ju vila där i, ja, var väl någon månad eller något, jag kommer inte ihåg. Men jag var borta ett tag i alla fall. Mm. Sen kan jag säga från 23 års ålder så led jag av diskbrocket hela resten av karriären.
Ja. Ja. Det är något som har förföljt det med smärtor och Voltaren och ja. Det blir erbjudna sprutor och alltihopa.
Ja.
Men du återvänder till Modo säsongen efter. Du kommer i alla fall så pass i god form så att du känner att du kan stå i målet.
Ja.
Och då kommer du till ett Modo 97-98 som leds av Pelle Bäckman och Piro Alexandersson.
Mm. Mm.
Ni gör det bra. Ni är ju i final 99. Ni vinner serien.
Mm.
Och går till final och förlorar mot Brynäs där. Då har vi Sedinarna i laget. Och så det är riktigt fint. En riktigt fin Modo-upplaga.
Ja, alltså vi hade ett kalasgäng. Det var bara ett problem. Det var väl att vi hade ingen riktig målskytt. Och den läxan lärde sig Modo. För 2006 då köpte de in Kosela.
Mm.
Och han gjorde att Modo vann den gången. Alltså tungan på vågen, ska inte säga att han ensam vann. Men det blev liksom pricken över it.
Ja.
Och vi hade ingen målskytt. Vi hade Sedinarna, ska man veta det. Men de var ju precis, alltså var ju purunga liksom.
Ja.
De var ju nere i hörnen och du vet, surrade där och kunde göra vad som helst. Men de hade ingen riktning de kunde lira in till. Och de var inte lika liksom, aggressiva då när de var så unga. Så att det saknades. Ja. Jag vet att det var Pelle Bäckman var inne på det också innan. För att han var ju också rejält arg. Han ville ju då att vi skulle ha dit Robert Burakovsky. Och jag tror att hade vi haft Robert Burakovsky så hade vi nog kunnat...
Minna, ja. För det var en tuff serie. Jag kommer ihåg att bevakade den. Det var en riktigt tuff final.
Ja, och den är ju så här liksom... Det hade ju varit häftigt liksom att ha haft en SM-buckla. Liksom haft ett mästerskap. Det känner jag själv så här liksom. Och den är ju en sån här... Ja, den var så bitter den här förlusten. För att... Jag kommer ihåg när vi hade den här femte avgörande matchen. Men det var inte där vi förlorade, utan vi förlorade hela mästerskapet. Det var fjärde matchen. Det var ju bäst av fem på den tiden. Och vi hade ju, om jag minns det rätt, när vi hade 4-1 och 5-2 i Gavlerinken. Men där förlorade vi hela mästerskapet. För den förlusten när de vänder och vinner på 6-5 på övertid. Det tog alltså för hårt för hela manskapet mentalt. Och jag kan säga även på Pelle Bäckman. Mm. För alltså, hela vårt lag egentligen blev helt knäckta av den här förlusten. Och allting bara rullade ju. Det var ju Tom Bissett och det var Janne Larsson och Ove Molin. Alltså det bara rullade i deras väg. Vad de än gjorde, det studsade på skridskor. Det studsade ta med fan på sargkanter. Och det var liksom pucken skulle in. Så det var deras år.
Men de hade smurfkedjan också.
Ja, precis. Var
den innan den?
Ja, jag tror det.
Med Peter Larsson.
Ja, exakt. Det var innan.
Ja.
Nej, så att det... Men som sagt det var... Jag var ju mitt i karriären. Det gick ju så jäkla bra. Så att jag minns att jag tyckte att det var jäkligt synd för Örnsköldsviksborna. Mm. Att de inte fick fira SM-guld. För mig så kändes det som att jag hade en jäkligt bra säsong och jag vet hur idrotten, då hade jag lärt mig, jag hade kommit upp i sån ålder så att jag vet att livet är orättvist ibland. Ibland, sporten är inte alltid rättvis. Man gör vad man kan, du förlorar och så går man vidare. Och det var ju det som gällde för mig då. Då var det VM
direkt efter. Ja, för du blev uttagen till VM då. Peter Wallin som var general manager, det var det systemet då. Tar ut det till VM som går i Oslo Hamar i Norge.
Mm. Ja, exakt. Och
det var du och Tommy Söderström.
Det var jag och Salo var det.
Salo
kom. Salo kom.
Du var Tommy Salo.
Mm.
Ja.
Så att, och ja, men jag stod väl lite i början där. Sen kom Salo och sen så, ja, så stod han.
Ja.
Ja, det var väl inget. Det tyckte jag var helt fel då. Ja. Jag hade haft sån säsong så jag kunde gå på vatten det här året. Jag hade sånt självförtroende så att det var liksom löjligt. Men nej, så det var för mig, det VM:et var inget så här som jag minns som något så här roligt, även om det var enda VM:et jag var med i. För sen var jag, året efter var jag tvungen att tacka nej av en axelskada, men jag kände att nej, det där minns jag inte.
Det stod bronsmatchen mot Kanada, ja. som Tre Kronor vann 3-2.
Ja, och så att, men ja. Nej, det är inget så här, det är inte någonting jag minns, så där VM och bronsmatchen och så här, det är liksom, nej, jag var besviken över att jag inte fick vara först i målvakt.
Och efter den här, det är intressant, för du säger ju att du skadade axeln, för du flyttar ner till Schweiz. Du hamnar i Davos tillsammans med Fredrik Lindkamp-Renberg. Och jag läste att den här axelskadan uppstår alltså i ett gurgel, ett slagsmål med den legendariske schweiziske målvakten Martin Gerber. Och nu har du lite att förklara.
Ja. men det var ju en bench clearing. Alltså de stack ut mitt under matchen mot Langna och spelade han i. Och vi är väl inne nu i november, skulle jag tippa på någonstans där. Har spelat en gäng matcher och ja, det är Gerber där och det, alla är ute och slåss. Jag står bara i målgården och tittar, då kommer Gerber åkande från andra sidan.
Det är ju kutym att
ja, någon ska ju bara ta initiativet, ja. Och det var han kom farande där. Alltså, det vart ju, jag tror den finns på YouTube faktiskt. Alltså, det är ett jäkla gäng där vi står och vevar bara på varandra. Men i den där VM, jag får in en sån jäkla bra hög så att då hoppar axeln. Aj. Och jag känner, så då tar jag tag i Gerber och bara rycker emot mig, så säger jag bara: "Aj, Schulter förlätts. Rohe.
Lugna han sig då.
Ja, visst. Ja, han bara: "Oj, sorry. Jag bara: "Ah." Nej, så det var ju liksom, allting är ju bara för show liksom. Så att,
ja, jo, det var ju det.
Ja, men det var lite
otroligt. Det var gjort i slagsmålet.
Ja, det får jag nog lov att säga. Ja. Eller ja, min, jag fick lite mer ont i axeln i och för sig, så han kanske vann den. Men, ja.
Ja. Ja, men då åker du på, det är ju ingen rolig skada, en axel som hoppar och ler ordentligt.
Nej, precis. Nej. Och den hoppade där i november och då hade jag spelat, vad var det? Det var väl, hade vi redan varit i Tjeckien och lirade, det var ju landslagsturnering. För då var jag ju liksom gjuten i landslaget här i Europa. Utom då Salo som var i NHL då på den tiden och Söderström. Men det vart väl, jag tror jag var med faktiskt i Svecia på den tiden också, fast jag hade ont. Men den hoppade några gånger under säsongen, då bara ryckte jag tillbaka den. Men sen när det kom till, och så spelade vi Sweden Hockey Games. Men sen kom det nog till VM, och då sa Davos, för då hade vi åkt ut i kvartsfinal mot Zürich. Och då sa ordföranden och tränaren att du måste operera axeln, du får inte åka till VM. Så då tvingades jag tacka nej då till det VM:et som var i Sankt Petersburg. Tror jag. Mm.
Så det blev en axeloperation istället då?
Ja, precis. Och rehabba och det. Så att, ja.
Annars då, tiden i Davos, vi pratar alltså 99-00. Hur var den erfarenheten?
Hur häftig som helst. Bra ishockey, bra drag på läktarna. Riktigt hård träning. Vi hade ju en numera legendarisk tränare, Arno Del Curto. Och alla som följer hockey lite nära så där, och kanske på kontinenten, och de vet ju vem Arno Del Curto är. Han har ju varit där, alltså, det är över 20 år i Davos nu tror jag. Och är liksom hockeyns svar på Ferguson liksom i United, där han har utvecklat spelet. Och han var ju liksom en sån här tränare som var, alltså, det finns ju mycket historier som helst om han. Alltså. Alltså, allt ifrån hur han åkte över till USA och kollade på Chicago Bulls och Michael Jordan och att Davos skulle börja lira som det. Mm. Men han implementerade det ganska bra. Liksom. Det var så att på träningarna fick inte spelarna behålla pucken mer än en sekund. Det skulle vara som att pucken var en helt potatis som de bara skulle iväg med direkt. Bara, bam, bam, bam. Så han ville få upp det tempot, för han blev inspirerad av Chicago Bulls. Och det var ju bara det att det tog tid det där att utveckla. Men när väl, liksom, det tog ett x antal år, för när jag såg när vi lärde, schweizarna klarade inte av det. Nummelin grejer och Linkan grejer, men inte schweizarna. Utan det tog väl några år, sen började de fatta. För det, där schweizarna var ju liksom samma killar under längre år. Så då började vi vinna mästerskap. Så att, men häftig tränare, mycket häftig tränare. Men bra erfarenhet, bra hockey.
Hi! This is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. The future isn't scary, not realizing its potential, however, could be. Just like on the recruiting trail, I've seen potential come in many forms as a coach. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Det finns något som heter Spengler Cup i Schweiz som är enormt stort där nere. En klassisk ishockeyturnering som spelas där mellan jul och nyår. Där håller du 3 nollor och har 98,4 räddningsprocent. Mm. Det är stort i Schweiz, en sån bedrift.
Ja, jo, alltså det är det. Och det gick ju ruskigt bra. Om jag minns det rätt då, så är det ju liksom att jag då hade varit utlånad lite till Björklöven från Davos efter den här axeloperationen för att spela igång med. Då kändes det hur bra som helst. Och sen lirar vi den där turneringen och vi vinner. Ja. Och
det är första gången. 42 år,
va? Ja, det var, ja. Det var så vi åkte ju liksom kortege där, kommer jag ihåg. Och satt med så här, häst och släde liksom. Ja. Genom stan där det var världens liv. Och det här sänds ju, det är liksom, de har ju hur många miljoner män som sitter och kollar på det på tv.
Ja, det är stort. Ja. Enormt.
Men dagen efter där, för det har jag ju en nyårsturnering där som innan nyår och allting, och så då är min trunk utanför omklädningsrum. Mm. Så att jag spelar ju för bra. Mm. Och de hade redan fyllt kvoten med 4 stycken utlänningar då, som man hade på den tiden. Mm. Tre utlänningar, och det var 3 forwards. Mm. Så att med mig där så, och spelade så bra, jag skulle ju bli liksom en varböld i laget. Ja. Så att då ville de bara bli av med mig. Så att,
och vad hände då? För vad jag förstår då, så hade du chansen att åka över till Ottawa. Som då hade Janni Hurme och Patrik Lalim som målvakter. Du väljer istället att åka tillbaka till Björklöven.
Ja, eller då valde jag, det är säsongen innan där, så då valde jag att åka till Davos först och främst. Ja, innan där, ja, precis.
Men du hade alltså chanser, och jag läste att det är väl det du ångrar mest i din karriär.
Mm. Ja, men det är det nog. Och det är ju liksom, jag åker ju över då, visserligen då nyopererade axeln och rehabbat, så jag har inte hunnit träna så här liksom 100%. Men axeln kändes bra. Och nu var det dags att ta tag i det riktiga då. Men så över till Ottawa. Och campen går bra, det går riktigt bra där på stora campen, och får ett möte då med Jacques Lemaire, tror han heter. Jag blandar ihop de där 2 franska namnen.
Han heter Jacques Martin.
Jacques Martin var det, precis. Mm. Inte Jacques Lemaire.
Han är assisterande i Pittsburgh.
Ja, du har koll på Niklas bättre än jag. Men Martin var det faktiskt. Jag hade möte med honom faktiskt, och Rutto var där också. Då,
Christian
Rutto var där. De sa det bara, vi är hur nöjda som helst. Alltså, det är bara liksom, vad har du för kontrakt med Davos? Men jag har ett år kvar och sådär. Så ja, men alltså, kan du åka ner till farmalaget och spela upp det, träna upp det lite? Det är det enda vi känner, fysiken. Du måste bättra på fysiken. Ja, okej då. Så jag åkte till Grand Rapids. Och var där också i 2 veckor och spelade träningsmatcher och sånt. Det gick riktigt bra. Och tränaren där sa bara det att nej, men du måste skriva på. Jag vet inte vad din deal är med Davos, men det här måste du lösa. Men då var min dåvarande flickvän, hon var gravid med Viktor. Så att jag kände att jag har 1 år kvar i Davos. Jag vill ju ha revansch där också. Så att där gjorde jag väl, ja, det beslutet kan jag ångra. Att jag inte liksom sa att nej, men jag stannar och kör. För att det kändes riktigt bra där, och de trodde på mig. Men ja, det vart inte så, utan jag åkte ju ner till Davos och som sagt var så blev det ju då liksom inte heller, det fattade jag direkt när jag kom, för då hade de ju tre utlänningar där. Och de, man får ju bara spela med tre. Och jag kom inte in i laget, jag fick inte spela.
Vem var målvakt då?
Det var Lars Weibel. Som hade varit över lite i NHL också, men hade kommit hem och sådär. Och han spelade helt okej. Men det var mer liksom att flytta på mig, då var de tvungna att ta bort en forward. Av de här då, importerna. Och det kunde han inte göra. Så att, ja, då blev jag utlånad till Björklöven så där, och hamnade jag där.
Ja, hur kändes det då? Var ju Björklöven? När, det hade kunnat varit NHL istället ett år senare, så är det Björklöven, Björklöven som jag inte var på uppgång direkt.
Nej, nej, men det var alltså, jag minns det som en ganska bra period ändå så där, för det blev, de hade förlorat en jäkla massa matcher. Jag kom dit, jag fick träffa John Slättfoll, massvis med vänner kvar faktiskt från det laget än idag. Som alltid så finns det andra värden i livet än bara det rent liksom, alltså man kan titta på ekonomiska grejer, man kan titta på framgång på isen och sånt där, men det finns väldigt mycket annat tycker jag som man plockar upp. Och som jag sitter här idag så, ja, vi pratar om att jag kanske ångrar att jag åkte hem från Ottawa. Ja, det kanske jag ångrar, det finns väl den grejen, men i övrigt så är liksom, jag kan inte ångra någonting, utan allting som händer liksom, det för något positivt med sig också. Så att i mångt och mycket så var det väldigt bra där, och vi började faktiskt vinna lite matcher där, och men det hände ju väldigt mycket det året, för sen det vart liksom diskbrock och det var en jobbig period där också, så att det kom upp igen att jag fick för ont och inte kunde spela. Så att
men efter Björklöven då så hör Frölunda av sig. Det är Conny Evensson, den legendariske tränaren, sagt till de yngre som lyssnar, som hör av sig, och Conny säger man inte nej till 0102, men då vet jag att du har enorma problem med ryggen den här säsongen.
Ja, precis, och det började ju lite året innan, och tränar upp, rehabbar och liksom kör, och så upp och ner hela tiden där. Conny trodde på mig hela säsongen, ska man veta. Gick väl halv bra på hösten, gick bättre efter jul, och man kan väl säga att spelet bara förbättrades för egen del och även för lagets del. Så att summa summarum så var väl säsongen spelmässigt var den helt okej för mig. Och börjar ju lysande i slutspelet när vi möter Djurgården och vi vinner första matchen i fullsatt Skandinavien med 2-0. Och så att då var jag ju på toppen igen, kändes det som att. Men sen efter på bussresan upp till andra matchen uppe i Stockholm så går ju ryggen igen.
Gick det på bussen? Eller?
Ja, det blir ju liksom förslitningar när man har det där. Och jag har ju käkat voltar igen hela min karriär. Så det blev, någonstans så blev det för mycket där bara. Det var inget speciellt som hände, utan det är bara förslitningar som liksom gjorde att jag inte kunde spela vidare. Och det blev ju Henkes stora genombrott i Hockeysverige. Det är slutspelet.
Men du slet ju med den här ryggen från 23 års ålder. Och du berättade att du har ätit massor med voltar igen. Alltså, sprutor. Alltså, hur påverkar, känner du att det påverkade kroppen? Har du några men av det idag?
Alltså man kan väl säga där under den perioden faktiskt i Göteborg där, så var det nog att det tog väldigt hårt på mig. Alltså att jag, det året var jobbigt. Det året skötte jag inte mig som en idrottsman. Jag drack för mycket. Det hade satt sig upp i huvudet på mig. Jag hade så ont så jag rullade ut på morgnarna innan jag skulle åka och träna. Så det var en så här enormt jobbig period, kommer jag ihåg. Och det var några incidenter också med på stan när jag var ute. Och det var ett under att inte det kom ut i media.
Alltså,
och jag vet att det var några där nere, journalister, som visste det. De kom fram till mig och sa bara, stämmer det? Jag bara, ja. Du behöver inte fråga. Du gör som du vill. Så. Men de skrev inte något.
Det var en kod.
Det hade inte gått idag heller.
Det var krogincidenter alltså.
Ja, det var polis inblandat till och med.
Vill du berätta vad som hände?
Nej, jag för full. Alltså det var inget så att jag gjorde något brott.
Nej.
Inget sånt.
Det var bara lite stökigt.
Ja, men alltså jag mådde ju, när jag tittar tillbaka så jag hade ju behövt hjälp vid den tiden. Det var ju liksom, jag såg slutet på min karriär.
Var mycket bitterhet.
Ja, bitter, alltså man var, jag var knäckt mentalt. Det var jobbigt.
Och efter den här säsongen i Frölunda så blir det ändå så att du tar dig upp till Leksand och försöker där. Mm. Det blir bara några matcher där också för att kroppen håller inte.
Ja. Nej, och det är ju det som är resten av liksom karriären där jag liksom vill liksom någonstans. Det gick så snabbt ska man veta från att jag var gjuten i landslag, proffskontrakt med Davos och sen ändå nära där jag kan bestämma själv om jag vill stanna i åtta eller inte till att jag egentligen ansågs vara slut. Den tiden egentligen, den går bara på typ 400 dagar i stort sett.
Men det hände knappt mer själv.
Nej, det var det jag inte gjorde. Utan och det gör ju liksom att man försöker ändå liksom någonstans och greppa tag och hänga kvar och liksom och minns ändå så där mot slutet. Det är ju såklart några perioder där var jäkligt roligt ändå liksom.
Men hade du under den här tunga perioden, hade du några planer då? Ja, du har ju familjeföretaget, visste du naturligtvis
fast det var ju,
fanns, men ändå. Alltså, för du har ju varit så dedikerad. Mm. Ända sedan du var liten så hade du varit så oerhört dedikerad när det gäller ishockeyn. Tränat hårt, lev för ishockeyn. Mm. Hur kändes det, bara svart? Eller?
Ja, det gjorde det. Alltså, dels hade jag ont under Frölunda-perioden. Och sen kom jag hem och det blev ju bara ett år i Frölunda. Jag kom hem och har ingen kontrakt. Och jag har ju fortfarande då så ont. Jag kommer ihåg ju både på Södermalm då och Victor var väl runt ett år. lite över ett år. Och jag kommer ihåg hur jag liksom, jag kom inte ur sängen liksom. Och när jag inte hade någon lag, någonting att se fram emot så låg jag där. Jag kommer ihåg att jag gick ju promenader runt i Stockholm liksom i flera timmar ensam och lyssnade på musik när jag väl kom upp på benen. Men sen var jag så trött i ryggen så jag var bara hemma och lägga sig igen. Så att jag hade, under den perioden kan man säga, Frölunda och efter Frölunda så är det liksom en bit in på sommaren där som någonstans där tror jag liksom att den här perioden som var så jobbig, den lärde jag mig, jag gick igenom den utan några större grejer faktiskt. Alltså det som hände i Frölunda, det var olyckligt, men det var ju liksom, det var inget, jag förstod varför det hände, så det är ingenting jag skäms för idag. Men där släppte det för mig. Alltså jag låg och tänkte och grubblade väldigt mycket där jag insåg att alltså, det är väldigt få som har varit med om det jag har varit med om. Och det finns många som kanske skulle liksom göra nästan vad som helst för att bara få en del av den värld som jag har varit i. Och insåg då att jag kan liksom, det är så dumt att jämföra sig med andra människor och andras framgångar och bli bitter och sur och tänka att jag kunde ha varit där. Istället se också att det hade kunnat gått åt andra hållet. Och sådana grejer. Och det här är ju ingenting som bara ploppar upp under en natt. Utan det här är ju en period i livet man går igenom. Och jag mindes liksom Daniel Marik, en 17-årig kille som jag spelade med. Kom från, han var kroat, eller hans pappa var kroat och mamma också. Så att han var liksom, han var så jäkla bra. Han kunde ha blivit, alltså Peter Forsberg-stil alltså. Men alltså hela hans knä bara pajade när han var Vita Hästen då, för han var ung och lovande då, gick det i tidigt liksom när de satsade då upp mot elitserien. Och jag tänker på han som 17 bass liksom, där förstördes hans karriär. Och då får jag ändå vara nöjd med liksom vad jag hade fått bara fram till dess. Och det insåg jag då. Så att, och det har jag liksom, ja, för mig var det liksom, det var hockey var livet. Så för mig har jag liksom, än idag kan jag minnas tillbaka till den perioden att det var nog positiv. Alltså att man behöver gå igenom de här tuffa perioderna.
Det är där nere du lär någonting, inte här uppe.
Nej, exakt. Och att det är där nere också som man lär sig liksom att vad ödmjukhet är och allting. Att när det går bra och sådär och solen är liksom i ansiktet och allt det där som man säger liksom, då är det inga problem. Mm. Men det gäller ju att visa vad man går för när det går riktigt jobbigt. Och, ja, så att men
det är i motgång som en vinnare föds.
Ja, nej men, ja, så är det ju. Och så för livet så var det bra där faktiskt för mig. Det som jag, ja, så idag är jag inte ledsen över att jag, den här perioden var där, utan väldigt tacksam för det som jag har fått faktiskt. Ja.
Men Peter, du ger inte upp. Du försöker i Leksand och Vikegård ringer från Djurgården säsongen 03-04 och du åker ner och spelar tyska andra ligan, måste bara säga namnet, Moskitos Essen.
Ja.
Ja, 13 matcher. Ja. Och sen tillbaks till en sväng i Almtuna igen.
Ja.
Så att du håller ju, du släpper inte hockeyn. Nej, trots att du har så förbaskat ont.
Ja. Nej, men jag kände väl att jag hade några år om jag kanske... Och du vet, det var ju så efter den här tunga perioden i Frölunda och den här sommaren. Där började jag köra som bara den. Alltså. Jag tränade ju så ihärdigt. Liksom, och det var ju liksom någonstans så var det ju Wikegård som ringde och sa att spelar ingen roll, kan du bara vara backup till Bjuling? Det är lugnt, men jag vill ha dig där med erfarenheten av det. Det var ganska betryggande att höra. Och under den perioden fick jag ju träna som bara den också. Liksom Schumacher gav mig, som är då fysioterapeut där och tränare, liksom, visade ju mig liksom, ja, men de här övningarna ska du köra. Du ska köra så här hårt. Och liksom, vi benade på där. Så det var där, då fick jag de här extra åren. Mm. Och de var jäkligt roliga. För just den perioden hade jag faktiskt inte så jäkla ont. Utan då var det den här träningen gjorde rätt i Djurgården. Och så fick jag då dra iväg utomlands ett år till. Så att jag tyckte att jag var för ung för att lägga av. Och jag hela tiden så här, ska jag sluta? Nej, men jag ger ett försök. Mm. Så att det är ju förbannat roligt att spela hockey.
Ja, ja, jo. Men 2006, ska vi säga, det sista säsongen som du liksom tränar, ja, och har en ambition.
Ja, precis. Och den säsongen tar ju slut egentligen. Den tar ju slut direkt på försäsongen. Det är faktiskt så att då hade vi ju Teemu Lassila och jag i Djurgården.
Just det, han och skrabben.
Ja,
ja, just det.
Ja. och Teemu går inget bra på försäsongen. För du har också tänkt då att jag ska vara liksom backup, och det tyckte jag det var ganska bra. Jag fick komma hem till Stockholm igen och sådär. Jag menar, jag kan vara här. Jag hade accepterat rollen liksom, att jag är en ung, eller den erfaren som kan hjälpa de yngre och sådär. Men han var så, han gick inget bra. Så det var ju liksom, du vet, de började så, du får nog tänka att om här lite grann. Kanske Rönnqvist som start. Men då pajade ryggen. Så att, då bestämde jag.
Säsongen 05-06.
Ja, nu är det kört.
Nu är det kört. Ja. Hur var det? Du hade ju haft problemen så länge, men vi har ju sett exempel på spelare som försöker in i det. Peter Forsberg kanske mest tydliga exempel. Han försökte när foten växer gång efter annan och han försökte igen och den växer att de inte vill sluta på grund av skada utan de själva vill. Men hade du hunnit förlika dig med tanken och i och med att det här, då är du 33 år, du fick den här ryggproblemen när du var 23.
Ja, nej, men absolut. Det är exakt så det var. Och speciellt efter Frölunda-perioden, den säsongen och månaderna efter där, det var då liksom jag förlikade mig med liksom att det kan ta slut när som helst. Du ska bara vara tacksam att du har fått spela hockey så här långt. Så att när jag väl tvingades lägga av där då i Djurgården, när jag väl bestämde mig, det var inget tufft beslut. Då var jag redan, för jag hade redan gått igenom den tuffa perioden.
Hur hade du förberett dig då på livet efter hockey? För du fick ju då möjlighet att göra det genom att du fick de här extra åren, men du såg ändå slutet.
Ja, exakt. Nej, men det var inte så att jag hade planerat något vad jag skulle göra, utan det var mer bara en förlikning i liksom medvetandet att det kommer att ta slut. Så att jag hade fullt med tankar och sådär, men det är liksom som alltid ibland i livet när man liksom är som mest svarslös, då kommer det liksom, de här grejerna bara poppar upp. Det var de mörde av sig från femman om jag ville gå och surra lite hockey till er. Ja, så här, det kan vi prova, säger jag sådär. Och det var liksom, det blev, jag var med då eftersom nere i Bryssel då på en fisk- och skaldjursmässa också, bara följde med egentligen bara för att se och lära och titta lite. Jag hade inte bestämt någonting. Då är det ett norskt företag som frågar om jag vill bli försäljningschef där. Så att, ja, absolut, säger jag liksom. Så det liksom, det bara hände och jag tackade ja till allt, för jag kände bara så här, nu man vet inte, det kan leda någon vart här. Liksom, var inte rädd. Och det är mitt råd till alla som lägger av nu. Och som jag, när jag pratar med folk som jag känner som har lagt av under den. Nu har de flesta lagt av, tack och lov. Jag börjar bli äldre. Men det är liksom att spela ingen roll vad du gör när du lägger av med hockey eller idrott. Utan ta bara någonting så att du kommer ut. Så du inte blir liggande hemma. Så du inte blir asocial. Så du inte tappar självförtroendet helt. Utan ut och möt livet. Och det spelar ingen roll om du gör det som taxichaufför eller om du gör det som städare eller alltså vaktmästare. Det spelar ingen roll vad det är. Eller om du ska sälja bilar. Det har ingen betydelse egentligen vad du gör. Bara du kommer ut och träffar folk. Det är mitt råd. Och det är när jag tänker på det. Det är ju liksom, man tänker på Ljungbergbrottan och det finns fler liksom sådana tragiska historier. Så varje idrottare som håller på, man bara, det är mitt råd, bara ut och möt livet, ut och gör någonting, bara spelar ingen roll vad du gör, det är livsviktigt och det hjälpte mig när jag la av.
Du hade ju som sagt ont. Du fick ju slita hårt under din karriär. Men det och fick ju motgångarna då. Jag tänker på de spelarna som är spelare och sen helt plötsligt så slutar de. Helt plötsligt så är inte rampljuset på dem. Ingen som frågar hur kommer det gå ikväll eller imorgon eller någonting sånt där. Hur var den här tomheten för dig när du inte längre var målvakten, ishockeyspelaren Petter Rönnqvist? Hur var självkänslan? Vilken bild hade du av dig själv så att säga?
Men den kom, det måste jag nog säga där återigen, att alltså den kom i två steg och det var jag tacksam för. Eftersom det skedde där i Frölunda och den perioden när jag fortfarande hade en chans att vara kvar inom ishockeyn. Så hann jag gå ner och grotta ner mig. Jag kom ner så jäkla djupt. Jag tror hade jag tvingats lägga av då så vet jag inte hur jag hade tagit det. Men det skedde i en period när jag var ändå liksom ganska ung. Kunde, fick en chans till att liksom, det fanns möjligheter att jag kunde fortsätta. Den hjälpte mig, för då hade jag de här åren jag fick som jag njöt av att spela hockey de sista åren i Almtuna, i Tyskland, i Djurgården som andra målvakt bakom Bjurling. Jag njöt så bara den och började hitta ett så här liksom tänk som jag inte haft innan. De åren efter jag skadade mig i Frölunda, de åren var de roligaste när jag minns det, som så här, på träningar och sånt. Innan såg jag bara som ett jobb, det var bara mekaniskt, jag njöt aldrig. Jag menar, bronsmedalj var med i VM. Det sket jag fullständigt i. För jag bara såg nästa match, nästa match. Men helt plötsligt så njöt jag efter den där värsta perioden. Och det gjorde att det hjälpte mig lite grann. Att när jag väl då skulle lägga av så var jag lite förberedd med att just njuta. Och liksom att... Ja, jag hade förståelse för det. Så det hjälpte mig. Men jag förstår om det går från dag till dag... Liksom, alltså, man får ju tänka på så. Jag brukar jämföra med liksom, tänk dig en advokat eller en läkare som har studerat stenhårt liksom, har lagt ner pengar, lagt ner tid, och så kommer någon och säger vid 30-35 års ålder bara, du kan inte vara läkare eller längre eller advokat längre, du får hitta ett nytt yrke, vad vill du göra? Alltså vad tror du? Den människan hade ju bara sagt, nej men vadå, det här är mitt liv, jag har ju lagt ner min själ i det här, jag kan inte lägga av nu. Nej, men så är det för hockeyspelare.
Vem är den bästa spelare som Petter Rönnqvist spelat med?
Oj, 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 oj. Det är att sitta och jämföra sig där. Men alltså...
Jag kan nämna ett par stycken.
Ja, du kan ju nämna.
Det är helt okej. Okay. Ja. Alltså, det är så.
Nej, men det är såklart de självklara namnen. De dyker ju upp där. Och det är ingen snack om saken. Det är ju Peter Forsberg, Mats Sundin som dyker upp. Det är de två som är svåra att välja mellan. Där Peter är den här hårdföre liksom, spelaren på isen som visar liksom, genom bara helt galen, helt manisk i tanken att jag får inte förlora. Och sen då Mats Sundin som den store ledaren. Den store liksom, alltså, sociala ledaren som vet exakt vilka knappar han ska trycka på och som gör det både på och utanför banan. Där Peter mer var en liksom, hårde som liksom en kille som bara gick ut, en krigare, så var ju Mats Sundin kanske mer en kapten. Helt omöjligt faktiskt att välja mellan de två när man har spelat med dem, men ja.
Ja, det är ju helt okej.
Okay. Det är bra namn att välja på.
Vem är den bästa du mött då? Fanns det någon sån här spelare som, åh nej, inte han?
Nej, men det måste jag väl säga så här, det kommer jag ihåg nog att de... Alltså Robert Burakovsky när han ledde i elitserien, alltså med sin högerbössa, den var inte att leka med. Och det är liksom, när han kom, man var tvungen att liksom, du visste när han var på isen. Du visste när hans högerslägga kom. Alltså det gällde att vara beredd, för det han kunde sätta han från vinklarna. Och det var hårt och det var välplacerat. Mm. Sen får jag nog säga honom på, bara liksom med det skottet. Sen har man ju mött andra i gillanslag och landslagssammanhang och allt sånt där. Men nej, han var nog speciellt.
Det finns ju några få spelare. Jag vet att Kalle brukar säga dem och Ovechkin. Det är de enda som ska skjuta mål på någon oskymd målvakt. Det bara smäller.
Ja, men, och, ja, men exakt ja. Så var det med Burakovsky. Ja, ja. Och Burra var ju faktiskt över i Ottawa. Och vi var där faktiskt samma period då. Så att och alltså någonstans så han hade ju, det var ju den där bössan. Det var kanske skulle kanske behövt något attribut till, men bra skott hade han där jäkeln.
Vilken vem är den bästa tränaren du haft eller den tränare som betytt mest för Petter Rönnqvist?
Leif Bork, utan att tveka. Leif Bork är ju som en jobbig, gnetig farsa. Men han förstår jag nu idag vad han har betytt. Jag gjorde det inte då. Jag kunde vara grymt irriterad på honom. Jag kunde vara less på honom. Kommer med sina jävla idéer om hit och dit och skåpet ser ut så här och ska det se ut så här i håret då. Det blir ingen fest, det blir test istället liksom, när man ska liksom spela sista matchen innan jul. Hur han drar upp en liksom, fan, upp i jag kommer ihåg, i hoppbacken i Örnsköldsvik där, med utsikt över hela Örnsköldsvik efter en förlust mot HV71, och vi kommer hem och grejerna är blöta och allting, ja, då får vi gå upp för berget med findojer och allting och skjorta.
Varför då?
Ja, vi skulle fatta värdet av vad vi slogs för där nere.
Jaha, ja, för samhället.
Ja. Ja, men alltså, du vet, det är såna här grejer som man liksom, man var så less på. Men nej, han lärde en otroligt mycket. Mm. Sen har jag haft många fina tränare, och det är väl det som jag kanske ser idag nu när jag har eget företag här, att man, vilka ledare jag fick ha. Alltså, och det är nästan så jag är liksom rädd för att nämna någon namn, för att inte glömma någon. Men från liksom Lasse Falk, Tommy Bostedt, Conny Evensson, John Slättvold, Pelle Bäckman, Leif Bork, det är liksom, de är där allihopa, Hardy Nilsson. Mm. Det är liksom, och alltså Arnold Elkurta då, som inte kanske svenska hockeysupportrar känner till, men nej, det var Lillis Lund, alltså jag fick verkligen förmånen att ha de här alla stora tränarnamnen, och det känner jag, det har stor nytta av idag, alla olika i sina sätt att vara i karaktär och liksom, men har man nytta av idag här, sitt som man har eget företag och man liksom har tagit lite därifrån, lite därifrån.
Hur är du som ledare?
Väldigt mycket ge folk eget ansvar. Att försöka låta bli och inte vara inne och peta på om jag har jätteansvar också. Utan det tror jag är, om man vill utvecklas och bli starkt företag eller starkt lag. Att spelare ges ett visst utrymme eller att anställda ges ett visst utrymme att hantera saker och känna att fan, jag har en ledare som tror på mig. Men sen å andra sidan också, om jag inte tar det ansvaret så är det stopp också. Då får man inte det ansvaret framåt. Så att, men det är väl så jag vill ha väldigt mycket liksom eget ansvar.
Och så blev det tv, du var inne på det. Tommy Åström ringde och sa, du Petter, vi ska göra lite tv här, har du lust att vara med? Var det så det gick till?
Ja, nästan faktiskt. Och jag kände ju inte Tommy Åström överhuvudtaget, och men det vart ju en resa som var då på C-more, och alltså nu är vi inne på om det är 12:e eller 13:e året. Så det har ju bara, tiden har bara sprungit iväg. Det var otroligt kul genom att då på ett sätt då liksom dels med företaget och hela fisk- och skaldjurssidan få ett ben där och ett ben liksom med, var kvar i socken på det som man ändå älskade och hade passionen för. För när jag la av då var jag färdig med socken, kan jag säga. Så där kom det där samtalet, kom så att vadå, ska jag jobba med hockey igen liksom? Så att, nej.
Men berätta hur du har utvecklats som expertkommentator, för det är rätt intressant. Mm. För när du slutar, eller när du börjar som expert, då har du precis slutat med hockeyn. Du känner alla grannar, du vet hur det fungerar. Nu har det gått 12 år. Mm. Och dina kompisar har slutat. Och det innebär ju väl att du får läsa på ett annat sätt. Och ta dig an matcherna ur en annan vinkel.
Absolut. Och var väldigt öppen för att hockeyn utvecklas och leva med det också. Att inte leva kvar i någon slags del livrädd för. Den dagen någon kommer säga det så kommer jag sluta direkt. Men var med om att hockeyn utvecklas. Ändå försöka när man är liksom att behålla en viss kontakt med andra spelare som faktiskt har fortsatt leva inom hockeyn också. Som kanske sportchefer, tränare, agenter och en del blir scouter. Så man har den kontakten med de killarna som jag ändå känner, och de är ute och tittar hela tiden och lyssnar på hockeyn, vad som händer. Och sen också så väldigt lyhörd med, jag menar, för att också göra det intressant för mig själv. Jag skulle aldrig vilja åka ut och göra en match där jag inte liksom vill utvecklas och göra saker bättre. Till exempel som för några år sedan, bara när det kom den här med avancerade statistiken. Det var för mig så här klockrent, alltså det är så liksom, det passade mig, för här, och då var det roligt, för att det visar egentligen, det är ju det saker som jag kanske har stått för hockeymässigt som jag tycker att lag ska spela och hur de ska vara. Det fick jag bara, kunde jag använda då, fast med andra ord. Mm. Till exempel spelinnehav. Jag gillar att man har puck. Jag skulle vilja ha, vet, alltså, tvärt emot kanske Niklas Wikegård hockey, så jag skulle nästan vilja ha, vet, 4-5 med bara spelande spelare som alla är ett offensivt hot. Och alla behöver ju inte vara Crosby. Men de ska kunna röra sig på grickorna och ska kunna lägga passningar.
Du vill ha en Hawkins Manchester City.
Typ.
Ja. Det hade varit grejer.
Ja, det hade varit grejer. Ja. Men, ja, men lite så. Alltså, 8 backar som alla kan göra mål och alla kan passa och sådär. Liksom. Det är lite, det är nytt. Men jag gillar det nya tänket. Jag gillar att tänka i de banorna. Att det skulle vara kul att se. Och det närmaste man kommer är ju faktiskt, jag menar, det är ju Skellefteå som visade faktiskt att man satsade på mindre spelare, man satsade på rörliga spelare och de vann SM-guld. Mm. Var i finaler en jäkla massa år. Och, så att, sen behöver man kanske krydda med någon tuffing. Så där liksom. Så att, men,
ja. Men det är fara med statistik också. Det finns ju så mycket statistik. Hockey bygger väldigt mycket på statistik. Så att det gäller ju, idag är, det gäller ju att sålla egentligen. För det finns ju all statistik finns egentligen.
Ja, nej, men absolut. Och det är det som är skönt. Alltså, det jag gillar är att jag, alltså ibland kan det ju gå så här 10 sändningar utan jag har nämnt något, men jag vet om det. Det är det, kunskapen, att veta någonting, det gör ju att man känner sig trygg i det man håller på med. Sen kan man liksom, kan man strunta i det vissa gånger och sådär.
Du som har för du älskar ju hockey. Mm. Alltså du hade inte gått på och kört så här, alltså om du inte hade gillat spelet och hela grejen så att säga med att tävla och allt det här. Är det någonting som, nu har du fint företag och som går bra och liknande. Men har tanken funnits där, tränare, scout, få in i hallarna igen på, liksom, på det sättet?
Eftersom jag började jobba med hockeyn på tv så snabbt så hann jag nog aldrig komma in i de banorna. Alltså det blev det och jag gillade det från dag ett när jag började sitta och liksom analysera ishockey och tycka till om ishockey. Så det gav mig det, tror jag. Hade jag inte kommit in där så hade jag nog, ja, vem vet, då hade jag kanske varit tränare nu eller någonting.
Målvaktstränare är ju populärt att vara.
Ja,
det kom ju också, det var väl inga direkta målvaktstränare i början. Det kom ju under din karriär, va?
Ja, det var ett fåtal och nu är det ju jätteutvecklat. Ja. Så det har ju liksom verkligen exploderat. Och det har gjort också att vi har fått fram så många, många bra målvakter mot slut om man tittar. Liksom. Vi har ju enormt många som är NHL och vi har många som är KL och gör bra ifrån sig. Så att det har ju, och det är ju tack vare alla målvaktstränare som har kommit upp. Man har gjort en gedigen utbildning på målvaktstränare.
Har vi någon ny Henrik Lundqvist då?
Ja, det kommer ju här. Vi har ju alltså i varje, tycker jag, liksom. Sen vet man ju inte vad som händer. Om man tittar på Markström, om man tittar liksom på Lehner, så trodde väl jag kanske att de skulle slå igenom rejält. Mm. Men det vart inte så.
Hamnat i svåra lag också.
Ja, ja, absolut. Och det är det som är grejen. Man får inte, jag tänker på Lunkan där. Snacka om att han kom rätt, vet du. I Rangers vid det tillfället. De hade ingen som var första keeper. Och sen gäller det ju att ta det. Han såg det, och det får man väl lov att säga att han gjorde. Men Markström i Florida när han kom dit. Jag trodde jättemycket på honom. Att nu har vi en till första målvakt. Men det blir inte det. Det är stenhård konkurrens där över. Och gäller att hamna i rätt och lite flyt. Så att, men det finns många unga målvakter här, absolut, det gör det. Och det är lite kul nu också, för nu har jag koll på nästan alla de här 99 och 00 och 01 som kommer.
Det,
ja, med sonen. Så att nu har man liksom lite mer koll på där.
Har han chans att bli bättre än farsan som han triggas?
Nej, det är tufft. Alltså.
Det kan inte du säga här, du skulle aldrig erkänna. Du har ett tips.
Nej, men alltså, helt ärligt så, och det försöker jag pränta in honom varje dag liksom. Du vaknar upp på morgonen och du har roligt och du gör det bästa du kan, så får du se hur långt det räcker. Du kan inte begära mer av dig själv. För då går det åt helvete. Om du begär mer av dig själv än vad du kan ge. Så att det är det enda jag tänker på. Ha roligt, njut.
Vad gör Petter Rönnqvist om 10 år? 5 år säger vi. Vi tar 5 år till att börja med. 10 år var det svårt. Men 5 år, hur har det utvecklat sig då med, ja, på olika håll och kanter?
Nej, men det jag ser nu så är det väl, alltså, det är liksom företaget och hockeyn. Jag ser nog inga problem. Jag trivs ganska bra i livet just nu. Så just nu ser man ju så här, jag är liksom i medelålder, 45. Ser liksom, alltså döden är långt bort, känns det som. Och det känns som att det här kan jag hålla på med. Det här livet jag har nu, det trivs jag med. Jag har en familj som jag älskar och liksom jag har ett företag som jag älskar att hålla på med. Det är hur häftigt som helst att hålla på med egna produkter och se hur företaget utvecklas. Och sen dessutom få kommentera ishockey som jag bara liksom tycker är den stora passionen i mitt liv. Älskar ishockey. Det liksom. Finns ingen sport som slår det i hela världen. Liksom. Det är så komplext. Då, och det är liksom, så att, jag ser väl liksom om 5 år bara att jag vill bara att det här livet ska fortsätta. Men jag inser att det kommer jag inte göra.
Allt gör ju slut, men 5 år är ändå inget jätte.
Nej.
Men jag tänker på den apropå kommenteringen. Det finns ju ofta, blir vi ju, antingen sitter du som expert, och ofta är det så att antingen får du sitta i studion eller så får du vara matchkommentator. Och det är ju egentligen 2 vitt skilda jobb. I studion kan du ju fila lite mer på olika saker. Det är mer kontakt med redaktör och den som klipper dina inslag. Och i matchen, där ska du ta det på uppstuds. Det händer här och nu och sen är det nästa situation. Hur känner du kring det där? För jag menar, ofta, ja, det kan ju bli både och, men det är sällan man får det samtidigt.
Nej, och det får jag väl lov att säga att jag har väl varit mest i studion. Det är väl, kräver ju lite mer förarbete. Att man är verkligen preparerad innan en sändning. Medan när man kommenterar, som du säger, där behöver man inte preppa så mycket. Man har ganska bra koll på, och så följer man med matchen. Men det kräver också sin man på ett annat sätt. Och där är det så här, det svåra som jag tycker är, det är ju liksom att ibland när du har suttit i studion väldigt långt tid och så ska du in och kommentera, då känner man sig ringrostig. Sen har man kommenterat ett gäng matcher live, då är man inne i det, då hittar man, men de är svåra, och det är så här, kan jag säga, det är ju, och det vet ju du också, det är ju fan färskvara.
Ja.
Det är liksom, har man kommit in i ett flyt där, då, pam, vad härligt det är.
Det är som du säger, har du gått i med en sommarledighet så följer matcherna, så det är som om du spelar själv, det är lite ringrostig, så att det är nästan lättare när du är inne i sånt här, slutspelare, matcherna kommer tätt, då är du inne i det,
det är varmt. Och det är det som är så häftigt liksom under slutspelet, att man har sån koll, man följer varje match, varje skärva liksom, så då blir det roligare också att kommentera när man kan allt.
Har du någon devis som du lever efter på morgonen när du sparkar av i täcket och tänker, ja, nu ska Petter Rönnqvist upp och göra en bra dag?
Le. Rak i ryggen.
Hur har du lärt dig det? Hur har du kommit fram till att leva efter den devisen?
Nej, men jag tror, alltså, man sprider liksom, jag tror, energi till andra. Man ser man folk ibland som ser trötta ut, så blir man jäkligt, du påverkas av det. Så att, och det är väl det som jag tror, nu när du säger det, så är det nog det jag säger till min sambo och mina barn, och säga det, för att jag vill att de ska också tänka på det, att vara stolt, rak i ryggen och le, bjud alltid på ett leende till främling eller till någon vän, tacka aldrig nej till en kopp kaffe.
Ja, det vi får tjusigt slut, men jag brukar alltid ändå för säkerhets skull, jag har mina förvirrade anteckningar här, och så blir jag upptagen av det du säger, så jag brukar alltid för säkerhets skull fråga, är det någonting som jag borde ha tagit upp, Peter? Är det någonting, vi kan inte ta upp varenda detalj naturligtvis, men om det är någonting så där som du nu har chansen.
Nej, men att liksom, vad härligt att få liksom sitta med dig här idag, och det är det här som är livet för mig, att liksom någonstans, du och jag lärde känna varandra på Kanal Plus, som det hette då. Vi träffades på en flygplats förra veckan. Du kommer fram glad. Eller var jag som kom fram till dig först?
Ja, du såg mig först.
Du såg i telefon.
Ja, jag satt i telefon då. Ja.
Nej, men vi blir glada att se varandra. Vi snabbt utbyter några meningar. Du ska iväg ner till
Turin, va? Liverpool, ja.
Jag var på väg till Cairo. Ja. Och vi bestämmer att vi ses lite senare i veckan. Hör du, gör det. Alltså, det är livet, att man har... Man tackar aldrig nej till en kopp kaffe. Utan du kan träffa kanske en livsvän, du kan träffa en vän, och du kanske inte träffar en livsvän, du kanske bara träffar en vän, och det är gott så. Ja, men det är underbart. Ja.
Underbart, Peter Rönnqvist. Tack för de visdomsorden.
Tack för att du lyssnade. Vill du komma i kontakt med mig så går det utmärkt via Twitter, Niklas_Holmgren, hemsidan niklasholmgren.nu eller Facebook-sidan Holmgren möter, samt Instagram holmgren.niklas. Ha det så gott så länge. Hej hej.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.